någonstans i Nordmark.
Hallå!
Nej men hej! Gud, nu är vi här igen.
Gud, det är som att det var nästan 2 veckor sedan, eller hur?
Ja, tiden flyger, tiden flyger. Mm. Men alltså, jag har något vagt minne av att vi för 14 dagar sedan, det var liksom något vi lämnade lite oavslutat.
Ja, det känns som att det är något som naggar i baknacken. Att
vi pratade om det skitspännande och sen var det liksom bara så här, jättemycket.
Mm.
Ja. Men jag kan inte riktigt... Du,
Ja.
Vi var typ i Ryssland, nej.
Jo, vänta lite grann här nu.
Konstantinopel.
Herregud, vi hade Rickard med. Har vi låtit honom vänta på vad heter det, Zoom nu i 2 veckor?
Ja. Rickard?
Rickard?
Ja.
Rickard, är du kvar här?
Ja, jag har suttit och blänkt på Ladoga i 3 veckor nu. Nej, 2 veckor.
Ja, då behöver vi se hemskt mycket om ursäkt. Ja. Jag hoppas det har varit roligt.
Det går ju, alltså hela Östeuropa under vikingatiden är ju jätteintressant. Så det är klart att jag har inte lidit stort av det.
Nej, men det är bra. Du känner dig inspirerad och peppad att fortsätta prata om det.
Jag känner mig inspirerad och peppad att fortsätta prata,
vad
absolut.
Vad härligt.
Ut med. Ja, för en snabb vad säger man, sammanfattning. Så att för 2 veckor sedan så pratade vi alltså 5 snabba om vikingatiden som är mer än 5 och väldigt inte så mycket snabbt.
Nej.
Med Rickard Wingård.
Men kul.
Så det här blir del 2 i väldigt många fakta om vikingatiden med Rickard Wingård.
Precis.
Välkommen
Precis.
Igen.
Välkommen tillbaka.
Ja, tack. Mm. Tack.
Det är bara att du plockar upp där du lämnade och fortsätter, tänker jag.
Jag plockar upp där jag lämnade. Vi har ju varit inne på flera gånger det här, den bilden av vikingen som ständigt återkommer. Och ibland känns det ju som att jag spammar er lite, och då hoppas jag att ni har sett den sketchen där det här myntas, det här med spam. För där är det ju faktiskt vikingar med. Det är ju en Monty Python-sketch.
De sitter där vid ett bord bredvid, ja.
Ja, de ska beställa engelsk frukost, men vikingarna spammar hela tiden så att de kommer till spam, spam, wonderful spam.
Ja, just det.
Nej, det var en utvikning kan man säga. Var var vi någonstans? Vi var österut. I Ryssland. Jag var ju i stort sett kanske färdig. Vi hade färdats längst ner med Volga och Dnieper. Och vi hade träffat Furst Jaroslav och så vidare. Vi har inte pratat så mycket om bysantinare.
Nej.
Det är väl också ett lite bortglömt. Ett bortglömt rike kan man säga. Vi pratade ju förra avsnittet om Rom. Och jag hävdar ju alltid med en fas att alla efter romarriket vill vara Rom. Alltså frankerna ville vara Rom, vikingarna ville helst likna Rom. Vi har Rom-sultanatet i det som blir Turkiet. Men sen har vi bysantinarna, och de är ju faktiskt romare, fast de pratar grekiska. Och det, därför tycker man inte att de är riktiga romare. Men de hette typ romerska riket, fast på grekiska då. Så att, men där nere var man ju och härjade. Vi pratade ju om att man hade varit i Hagia Sofia då, i nuvarande Istanbul. Mm. Dåvarande Konstantinopel, det som vikingarna kallade för Miklagård. Och där nere hade man ju dessutom en stående armé. Man bidrog ju med soldater till kejsarens livgarde, det så kallade Väringagardet. Och då skulle det helst vara nordbor. Jag kan säga att efter den normandiska invasionen så är det väldigt många anglosaxare också. Men man var inte kräsen. Det är ju lite så, vi har varit inne på det tidigare. En krigare är en krigare är en krigare är min kompis om han krigar för mig. Så det här var man kommer ifrån, inte jätteviktigt i sammanhanget. Men då tror jag ändå att vi har gjort en överflygning över liksom var någonstans i den här vikingavärlden som vi ändå befinner oss. Och då tänker man ju sig ändå på något sätt att oj, de som är så kosmopolitiska, så metropolitiska, de måste ju ha fått influenser från allt, överallt ifrån. Och det stämmer ju naturligtvis. Man har tagit upp influenser både från öst och väst. Men det som är intressant är också att man väldigt tydligt kan se att de har sina egna stilar faktiskt. Och det här blir en liten sån här tidbit för alla hågade SCAiter som tycker att nej, men jag vill göra mig en riktigt bra vikingadräkt. Då säger jag, då finns det ett sånt här snabbtips och det är börja läs på om vikingatida stilar. Helt enkelt, för det finns en hel gäng av dem. Känner ni till dem?
Nej, jag tror inte det.
Nej.
Jag säger
Nej.
nej. Jag kan inte. Eller jag... Nej.
Nej. Jag säger som min gamla gymnasielärare, det är lugnt för det kommer ändå inte på provet. Jag kan dra lite kort. Egentligen ska man ju då helst ha bilder till sånt här. Men man kan säga att det nya stora under vikingatid, det är de här gripdjuren. Att man har slingrande djur som griper tag i sig själva på något sätt. Det kommer redan under vendeltid
Precis, i konsten, ja.
i konsten, ja. För man börjar liksom att ta utgångspunkt i någon slags romersk stil under folkvandringstid, så väldigt romarinfluerat. Och sen slutet på vendeltiden då, så får man lite nya stilar, bland annat den som kallas för Salin stil nummer 3. Den
Okej.
är inte så jättefrontad, men det är alltså grunden till vikingastilarna då. Den är uppkallad efter den svenska arkeologen Bernhard Salin, som man kanske inte heller känner
Nej.
till så mycket, men som har gjort stora bidrag till konsthistorien då, kring de här gripdjursstilarna. Jag läste också på Wikipedia, han var bror till arkitekten Caspar Salin och halvbror till gynekologiprofessorn Maurits Salin. Och jag kan säga att
Sådär.
om jag kan lite om Bernhard så kan jag ännu mindre om gynekologiprofessorn Maurits Salin. Men ja, ni får fortsätta googla på egen hand om ni är intresserade. Nu ska vi prata stilar ju. Ja,
Ja.
så. Men i alla fall, Salin stil 3 är då en gripdjursstil. Ja, ni får hänga med lite då och sitta vid era datorer och titta upp det här. Men det övergår sen i ett antal olika stilar. Den första kallas för Broa Oseberg. Det är alltså en gripdjursstil som finns på de här Osebergskeppen och även från Broa på Gotland. Många av de här stilarna har namn efter var de är hittade.
Oh, det är
Så
klart.
nästa stil efter Oseberg är då Borre som kommer ifrån Borrehögarna i Vestfold i Norge. Och det var i Vestfold som man hittade de här berömda Gokstad- och Osebergsskeppen då.
Just det.
Om man säger. Sen har vi stilen som, de överlappar lite grann, men de är väldigt klart kronologiskt avgränsade. Det är därför jag säger att det är lite viktigt, för att de existerar bara under en kort period. Så Borrestilen avlöses till exempel av Jellingestilen ifrån Jellinge i Danmark, som i sin tur avlöses av Mammenstilen, som då finns det här berömda Mammenfyndet med den här fina broderade vikingakappan, eller vad det nu har varit, mycket broderier, som sen avlöses av Ringerikestilen, som finns på runstenar och sånt. Ringerike i Norge. Och den sista stilen som med lite god vilja kan benämnas som vikingatida är Urnässtilen. Det är de här riktigt utdragna drakarna, ni vet, med nästan så här mandelformade ögon. De här som man egentligen, de här riktigt slingrande, det är de man tänker på. Men den är egentligen inte helt vikingatida, för den är från 1000-talets slutskede in på 1100-talet. Så den är egentligen en
Ja,
tidig
okej.
medeltida
Många av
stil.
runstenarna i Uppsala är ju som sagt från den perioden och med den stilen.
Ja, helt korrekt.
Ö vet vad han ställer.
Och den i sin tur då går sömlöst in i elva, eller sömlöst, ja, inte sömnlöst bland alltihop, in i den här romanska stilen som då finns under 1100-talet. Men då har man då gått ifrån det här med gripdjuren, så Urnäs är liksom sista stilen som man har gripdjur i någon större utsträckning. Sen blir det mer växtornament och så. En liten bubblare i detta är att i anglosaxiska områden så har man något som heter Truiddle-stil. Jättevackert, finns på fina broscher och så. Det kan ni titta upp eller bara skryta med att ni kan. Att ja, det där är faktiskt en anglosaxisk stil som är Truiddle-stil.
Men det är något druidal.
Trewiddle. Ja.
Trewiddle.
Trewiddle. Trewiddle. Trewiddle. Så, men som sagt, man ska vara lite försiktig när man blandar de här. För att som sagt, Oseberg ligger helt i början och Urnäs är helt i slutet. Så att då kanske man inte ska ha, eller ska ha, man får ha vad man vill. Men om man ska hålla sig väldigt strikt kronologiskt så ska man nog inte blanda en Osebergbrås med en Urnäsbrås till exempel i samma dräkt då.
Mm.
Och det är
om man
också
inte
värt
säger att
och...
ens farmors... Man har kvar den från sin farmors mor.
Ja, de verkar ha varit ganska noga. Alltså det verkar ha gått mod i detta som har gått ganska fort. Så det verkar inte som att man har sparat så mycket. Alltså det blir ett visst överlapp. Alltså så Oseberg överlappar lite med Borre. Borre överlappar med Gälling. Gälling liksom fortsätter in i mammen. Men just det här att blanda både Oseberg och Urnäs liksom och ta ytterligheterna. Det kan vi faktiskt inte se. Utan de kan överlappas med närliggande stilar lite grann. Men inte helt i ytterområdena. Det är ju faktiskt lite grann som att jag skulle ha på mig en 1940-tals korselett och en trikorn. Och säga att det är faktiskt farfar trikorn. Ja.
Nej, precis.
Det blir lite så faktiskt. Och det intressanta, det verkar ha funnits ett hedniskt dräktskick på något sätt. Med de här, det mest ikoniska är ju kvinnodräkten med sina spännbucklor.
Mm.
Och det verkar vara hedniskt dräktskick. För det försvinner med kristningen. Det finns en teori, för det härstammar ju från den här peplosen då, som man hade dels tillbaka i gamla Grekland och Rom. Men också anglosaxarna hade mycket peplos. Och det är alltså ett tygrör eller en tygtub som är öppen i ena sidan. Man kan göra den på lite olika sätt. Men i grund och botten en kvadrat som man fäster med två parspännen över axlarna. På något sätt.
Enkelt att ha på sig
också. Enkelt att ha på sig. Jag rekommenderas varmt som stil. Tidig anglosaxisk stil. Jättefint, lätt att göra. Bra nybörjarstil.
Otroligt bekvämt också.
Ja,
du har en del sådana saker, eller hur?
Peplos är jätte... Ja, jag gjorde en till ett event i somras. Då gick jag ju med på det här romersk stil, alltså verkligen linne peplos liksom. För att grund av värme. Och det var otroligt behagligt. Så det kan jag definitivt rekommendera.
Ja. Nej, under vikingatid har ju den utvecklats då till den här hängslekjolen som man har. Men man bär den fortfarande med parspännen. Det vill säga de här stora spännbucklorna. Och där kan vi se att efter slutet på 900-talet, när Gällingestilen då har gått ut ur modet, så finns inte heller spännbucklorna kvar. Alltså Gällingestil är den sista stilen vi kan se som ger genomslag i spännbucklorna. Så det finns inga spännbucklor som har spår av mammen, Ringerike eller Urnäs. Utan, ja. Så då är det liksom färdigt. Men Gällinge har vi från tidigt 900-talets början liksom och så.
Ja.
Och på anglosaxiskt håll försvinner peplosen med kristnandet. Penelope Walton Rogers som är expert på anglosaxare har utarbetat en teori att hon tror att peplosen har dragit på sig konnotationer av att vara den vuxna, fertila, gifta kvinnans dräkt. Man hittar den inte på barn och man hittar den inte på äldre kvinnor. Troligen så är det så här att man tycker att det här är ett plagg som är lätt att amma i. Det vill säga man kan slänga fram ett bröst. Liksom. Man kan knäppa av ena sidan, slänga fram bröstet och ha ett jättestort sprunt ner och så kan man amma i det. Alltså är man då en fertil kvinna. Kristendomen får mycket skit, lite överdrivet mycket skit tycker jag. För det är väldigt svartvitt. Men man har kanske inte varit så hård på det här med att skylta med sex.
Nej.
Nej.
Inte
det får man ändå ge dem. Ja, de var lite prydare så. Så kanske är det så. Antingen så är det så att man bara tycker att nej, men vi gör inte den här grejen längre utan tar på dig den här moderna klänningen. Eller så är det så att man rent faktiskt tänker att usch vad hedniskt och vulgärt. Vi vet inte. Men vi vet att med kristningen försvinner den dräkten och lever då, som vi var inne på tidigare, kvar österut. Finnarna har den upp på 1200-tal. Balterna har den ja, nästan upp i 1300-tal. Tills de också blir kristnade då.
Mm.
Och då är det nästan inte en hängslekjol utan en peplos. Liksom, utan de kör verkligen det ursprungliga då.
Ja.
Fast faktiskt med smycken som är starkt influerade av nordbornas. Så det är en peplos som bärs med nordiska spännbucklor. Fast med massa kedjor och grejer. Det här kan man kolla upp. Jättespännande. Det finns en bok som heter Från viking till vitekrist. Eller Från vikingar till korsfarare. Där kan man titta på. De har jättebra kronologiskt. Att man kan gå framåt och titta på utvecklingen där. Mycket häftigt.
Som parentes kan jag säga att jag var ju i Bhutan i våras. Så där är ju kvinnodräkten. Den traditionella kvinnodräkten. Lite grann samma sak faktiskt. Du har ett rör. Mm. Ett tygrör. Som du, eller ja, ett långt tygstycke egentligen. Som du sveper kring dig. Som en handduk efter badet egentligen. Och som du då kan ha axelband till. Som fäst lite grann på samma sätt som hängselklänningen.
Coolt. Ja, det är häftigt. Ja, alltså det är ju en väldigt häng. Så fort man börjar få textilier liksom. Så blir det ju lite åt det hållet. Alltså en sari och en toga. Det är också egentligen bara ett tygstycke som du draperar dig i. Liksom, på olika mer eller mindre kreativa sätt. Här vill jag dock höja lite grann en varningens finger. Man får som sagt göra precis som man vill. Men om man verkligen vill maxa sin vikingatida dräkt. Och inte har råd med ett par riktigt blingiga spännbucklor. Så skulle jag säga, kör enkelt. Kör utan. Den vanliga enkla klänningen med kilar i. Det är en klassiker, den håller under vikingatid också.
Mm.
Det är säkert inte alla som har den här spännbuckledräkten eller den här hängslekjolen. Den är bara så ikonisk att det har blivit symbolen. Lite grann som att man skulle säga att alla i Sverige idag går i Sverigedräkt. Det stämmer liksom inte riktigt. Så att man kan med gott samvete gå i en vanlig enkel klänning med kanske lite sprund och en liten brås. Inga konstigheter och så, för att jag är ju en riktig konnässör när det kommer till spännbucklor, så jag tycker ju att de ska vara väldigt nära de arkeologiska originalen för att jag ska vara nöjd. Sen får folk göra precis som de vill, men så tycker jag lite grann. Så får man välja att antingen lyssna på det eller bara säga att ja ja, pytt pytt, jag gör som jag vill. Det är upp till var och en. Men det är mitt stalltips lite grann då.
Ja, men det är bra. Det är bra.
Faktiskt, jag tänkte inte prata så mycket om vikingatida dräkt vidare faktiskt. Hur ligger vi till i tid? Är det pausdags sen eller är det för tidigt?
Vi kan nog prata lite mer om medeltida dräkt först.
Ja.
Men om vi bara får kasta in en liten brandfackla här då med... Vi går tillbaka till Ragnar Lodbrok och hans punkvikingar på TV-vikingatiden.
Ja.
Vad är liksom så här, var har det kommit ifrån då?
Oj, there's a lot to unpack kan man säga. Jag hade faktiskt med det lite grann, men vi kan lyfta in det. För det, jag ska prata lite myter sen. Och då har vi...
Men ja. Jag tänkte när vi pratade om kläder.
Ja, men vi kan väl ta de myter som har med kläder att göra då.
Mm.
Helt enkelt. Då har jag en myt om vikingatiden. Alla hade jättestora skägg.
Ja.
Typisk myt. Jag kan säga att det närmsta man kommer ett vikingatida skägg. helt enkelt. Det här är vi vingårdsexposé bland skägg och skepp.
Ja.
Det är alltså de här 1500-talsskäggen. Gustav Vasa, då var det inne och ha jätteskägg. Under vikingatiden, vad vi kan se från avbildningar och sådant, så har man ganska kortklippta skägg. Man har skägg, men de är ganska nära liksom själva kindbenet på något sätt. Det är inte de här buskiga, stora 1500-talsskäggen. Och det finns också en del, och de är kanske lite tidigare då, mer mot slutet av vendeltiden, där man ser att de också har en mustasch bara, och inget skägg liksom. Så skäggen är lite grann av en myt. Man har haft skägg, men inte den typen av skägg. om man säger.
Alltså, då kan inte jag låta bli att reflektera lite över just nu när vi pratar om Vikings då, som ändå är en relativt ny serie. Kan inte det här också vara lite influerat av att det är rätt hippt med skägg just nu? För det är ju,
det kan det
ju
vara.
Liksom, stora skägg är ju rätt inne, liksom. Vi snackar hipsterskäggen. Och det är klart att då tycker man att det känns väldigt så här, oh, det är väldigt manligt och väldigt tufft och så här. Och så det, då tar man det på vikingatiden också och så gör man dem lite vikingatida bara. Kan inte, med lite flätor och någon pärla kanske, så har man liksom löst det där.
Då slipper skåren raka sig.
Det tror jag definitivt. Men sen är det, har det också med den här stereotypen av den ädle vilden, att de är liksom inte tämjda och kulturella än så länge. De har inte hittat rakknivarna.
Nej, just det.
Mer eller mindre.
Vilket ju är helt fel.
Det är helt fel,
och det där,
för rakknivar har man haft.
Ja, exakt. Ja.
Helt tillbaka till bronsåldern har man haft sina rakknivar. Liksom. Det är inga och även stenålder man har haft liksom, flint rakknivar. Så det är inga svårigheter. Man kan trimma sitt skägg.
Hela tiden. Men när farsan född 30 skulle ju aldrig visa sig ute i skägg. Det var ju bara ett tecken på att sluskar som hade skägg.
Och man vill ju att de ska vara lite sluskiga. Man vill att det ska vara en kontrast till nutiden. Och man, det är ju helt tydligt då, nu spårar jag iväg lite här. Men det är ju helt tydligt att man i de här nya serierna vill söka någonting man känner att man inte har behov, eller man har behov av men som man inte får tillfredsställt idag. Precis som egentligen under nationalismen. Återigen en bild av vikingen, att man vill hitta någonting som man tycker att vi har tappat. Och tyvärr så är det ju mycket sånt som jag kanske är lite emot, det vill säga så här stark toxisk maskulinitet, den här karakaren som inte gråter och pratar känslor liksom. Han bor där tydligen, delvis. Och så vidare. Så att man hittar lite det man vill. Och om man vill hitta liksom nästan lite åt nazisthållet, så hittar man det också. Och på vikingatiden då har minsann befolkningen i Norden blond och blåögd och oblandad. Och det har vi varit inne på flera gånger. Det är helt fel. Faktum är att det genetiskt sett har skett en förblondning av populationen upp mot 1600-talet. Det vill säga man hittar fler brunhåriga vikingar än vad man hittar på 1600-talet. Fast det är liksom genetiskt mer eller mindre samma folkgrupp då. Kan man titta om man åker till Västergötland, till Kata gård, finns det en rekonstruerad viking. Och han är både mörkögd och, eller ja, skandinav då. Mörkögd och brunögd och brunhårig. Så att det är inte alls så att alla var blonda och blåögda på vikingatiden, utan snarare så att man det sker en förblondning.
På Dalen Katagård så hörde en kollega faktiskt som drog ett väldigt, väldigt dåligt skämt idag angående just Katagård. Om en osteolog är en sån där person som sysslar med ben, så måste ju den osteologen som höll på och jobbade med Katas ben vara en katalog.
Oj, vad dåligt. Ja.
Jag vet. Vi kanske måste ta en paus där, eller? Måste vi det?
Ja,
jag måste återhämta
mig.
Ja, okej. Okay, förlåt.
Ja. Ta en sup eller något.
Ja.
Vi pausar.
Ja, vi låter någon säga något annat här så länge. Så. Hej så länge.
Hej, hej.
Hej, jag är Fyrste i Nordmark. Och självklart lyssnar jag på någonstans i Nordmark.
Ja, är ni återhämtade nu?
Ja, jo, nu känns det bättre. Jag känner lite
så återhämtad som man blir.
Ja, efter den där käftsmällen. Men vi fortsätter med lite trevligare saker än dåliga skämt. Och så får du fortsätta prata stil, Rickard.
Ja, stil och flärd.
Ja.
Vi hade avverkat skäggen. De finns ju tyvärr inte så mycket belägg för. Då kommer vi till håret. Ni vet det här med långa buskiga hår och flätor och grejer. Och det finns det inte heller så mycket belägg för.
Nej.
Det man kan se är att i vissa av de här avbildningarna har någon typ av pottfrisyr på sniskan. Det verkar ha varit en grej. Och sen har vi den här normandiska frisyren då, där man rakar bakhuvudet. Och har som en tupéliknande liksom flärp kvar som pekar lite framåt och över öronen, alltså, och så.
Det är ju inte vackert.
Det låter ju superläckert.
Ja, därom tvister det lärde. Jag hade en kompis som klippte sig så en gång för han tyckte det var tufft och sen insåg han att det var en katastrof för hans datingliv. Och sen så avklippte han sig så att
Ja.
han raka sig istället och bara nollställa. Men det verkar som att det har varit ett tufft. Det är en av de här stilarna som man pratar om att nordborna tar med sig till England. Normanderna har den, så att alla som är lite coolare i slutet på vikingatiden har den stilen då. Så den borde ju ha varit den vikingstilen egentligen.
Ja.
Tidigare då, om man ska snacka innan vikingatid, så har man ju den här svabiska knuten. Att man har ganska långt hår, alltså ni vet så här, du vet, L'Oreal-långt hår, liksom, som man kan katta med på män. Och att
Ja.
man sätter upp det i en hårknut på sidan av huvudet och visar hur tuff man är. Men det var ju liksom germaner som slogs mot romare liksom. Så att det är mycket tidigare.
Det är
Men
liksom
den
dåtidens manband då liksom.
ja,
Att det
fast
är
på
så här
sidan.
riktigt, riktigt frän. Så, ja, men precis på sidan.
Ja. Den har man dessutom hittat en bevarad på ett danskt mosslik. Så att
Wow.
han hade den. Han hade hela frisyren. Han hade inte så mycket hud och sånt kvar, eller mjukdelar, men han hade ju
Men
håret, hade
håret.
han.
Ja.
Så att han har en fin manband på sitt troligen ursprungligen blonda hår, men nu är det så här Birk Borkason-rött i det.
Ja, jo, men det blir ju det av de här, vad heter det? Alla ja, mineraler och sånt i mossarna och så.
Precis.
Det är ju typ alltid rött hår.
Ja, och så då kan vi ju cirkla tillbaka till den här myten. Alla var blonda på vikingatiden.
Ja.
Det var man ju inte, som
Nej.
jag sa tidigare. Absolut inte. Sen finns det vissa källor som talar om att man försöker att vara blond. Att man liksom bleker håret med kalk och sånt. Jag vet inte i vilken utsträckning man har gjort det. Men att det kan ha funnits ett ideal att man skulle vara lite blondare. Men ja, jag vet inte hur sant det är. Kanske, kanske, kanske. Men man var i vart fall inte det liksom naturligt, om
Nej.
man säger så. Och nu kommer vi till, nu blir det lite sådär att pulsen går upp här och inte på det bra sättet. Dessa tatueringar, de är överallt. Vikingatatueringar och det är Oden och korpar och vargar och runor och isländska galdrar och hela grejen. Nu ska vi prata om tatueringar och vikingar. Vi har inga belägg, nästan. Vi har spridda skurar. Vi har Ibn Fadlan som då möter ruser, eller ros, borta i Volgaområdet. Och man tror att det är nordbor. Vi vet inte. Det kan vara en sån här blandkultur. Det kan vara någon blandkultur med slaver. Det kan vara en blandkultur med Volga-bulgarer. Men han beskriver mycket som vi vagt känner igen som skandinavisk kultur. Och som man då kan se i all sin prakt i den 13:e krigaren med, ja, vad är det han heter nu? Inte Julio Iglesias, utan han den
Nej,
andra.
Antonio Banderas.
Ja, precis. Poäng till dig, inte till mig, jag bommade.
Tack. Och så är Walter med också.
Ja, han är dansk kung, där King
Men det
Hrothgar.
finns en riktigt bra scen, en riktigt bra scen i den här filmen. Och det är när han lär sig nordiska. Han
Ja,
lär sig deras
herregud.
språk.
Just det.
Den visar jag ibland just för att förklara hur språkinlärning går till. Att man liksom plockar upp en liten bit i taget.
Oj, oj, oj.
Men
Ja.
på 2 timmar film så är ju 30 sekunder inte så jättemycket att hänga i granen kanske.
Nej. Nej, han lär sig väldigt fort, den där Eben.
Smart
Nej,
kille.
men i alla, ja, han ska ut till och med vara han, Ibn Fadlan. Men han beskriver ju då att han skriver att nordborna är målade i grönt eller blått från naglarna upp på skuldran med något som liknar träd.
Oj.
Så det är väldigt vagt. Så här, är det målat? Är det tatuerat? Är det trän? Är det dragslingor? Är de vikingar? Ingen vet. Sen har vi någon anglosaxisk källa som säger också att ska man tatuera sig så ska det vara i en gudsfruktig anda, liksom. Det ska vara ett bra och gudsfruktigt motiv, vilket då kan ge lite mer. Så kanske att det ändå har funnits tatueringar i kultursfären. Annars är ju det tabu i kristendom i många delar. Men så vi vet inte, men alltså, absolut inte så mycket tatueringar som det har varit i liksom Det närmsta man kommer, det är ju de här mumierna från norra Kina som är liksom skytiska, eller liksom, alltså, vi
Exakt.
snackar äldre järnålder. De har en massa spexiga tatueringar med hjortar och hästar och blommor och sånt.
De är ju jättecoola däremot. Om
Ja,
man...
var det inte en dansk arkeolog som kopierade liksom alla
Jo.
tatueringar från någon
Jo då.
skytisk hövding?
Det finns många arkeologer, inte bara danska, som har gjort det och tyckt att de är coolast på festen. Och de är jättecoola, jag kan inte säga någonting om det. Men vikingatid i regn, liksom. Så tatueringar, flätor och hår, nej. Men smink, faktiskt, troligen. Al-Tartushi är en annan. Undrar om han är judisk eller arabisk. Ja, de är lite olika de här i alla fall. Men han reser i alla fall till Hedeby och skriver att befolkningen, både kvinnor och män, använder någonting kring ögonen så att deras skönhet aldrig falnar. Och det har man då tolkat som, alltså, kol, eller liksom, alltså, att man ögonskuggaaktigt någonting. Så att det här att Vikings har kajal
Jag
i
tänkte
Vikings-serien.
precis. Det är liksom man kan komma undan med eyeliner helt enkelt. Det är ju fränt.
Ja, det kan man. Det har jag faktiskt haft på någon vikingamarknad, gärna med lite så här kråksparkar alla Kleopatra, då känner jag mig tjusig. Så alla tuffa killar, kör på det. Gör det.
Ja, men ni vet väl att den första strejken som någon gång finns bevarad, att man har
Ja,
skrivit in det, den är från
Egypten.
gamla Egypten, där man strejkar arbetarna vid gravarbetarna i vad heter det,
Är
om
vi
det är
pyramiderna? Alltså, ja.
vid Konungens dal. Då strejkar, för de får inte
Jaha.
tillräckligt mycket smink.
Precis. För där har man
Häftigt.
väl tolkat det som att man använder liksom kol, då, ja, eyeliner,
Ja.
som
Ja.
en typ av solskydd. Liksom.
Ja.
Att man då drog mörkt runt ögonen för att skydda liksom.
Det kan jag tänka mig. Jag var ju med i en dokumentärfilm en gång, de första svenskarna på SVT.
Just
Och då
det.
skulle vi vara stenåldersmänniskor, och eftersom jag är så där, kan bli vagt autistisk med liksom det här autentiska, så tänkte jag att jag ska minsann göra mitt eget stenålderssmink. Så jag tog baconfettet jag hade hemma och blandade med röd ockra och smetade hela ansiktet. Och det satt, kan jag säga.
Det gjorde det, va?
Jösses, i min låda vad det var svårt att få loss. Och det hade ju baconfett i skägget i flera veckor. Jag skojar inte.
Jag luktar lite härsket liksom.
Jag luktar normalt sett lite härsket, men det gör jag inte.
Det var ingen
Men
som märkte någon skillnad.
det var ingen som märkte någon skillnad. Nej, 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 verkligen inte. Nej, det gör jag inte.
Nej, jag tror inte det faktiskt.
Nej, jag luktar ganska gott. Och där har vi en annan in, för det gjorde ju faktiskt vikingarna också ibland. Det är ju faktiskt en av de få grejer man lyfter fram, att anglosaxiska tjejer var väldigt imponerade av de här vikingarna. För de
Just.
var då, som Ibn Fadlan skriver, de är långa som palmträn. Så de hade ju lite, det beror lite på vad man har för kost och så, men på östkusten av, västkusten av Norge i vart fall, så har man ätit väldigt mycket fisk, och då har man fått mycket protein och varit väldigt
Just det.
långa liksom. Så de var stora. Och de hade för vana troligen att ha flera uppsättningar kläder, alltså ett par, så de kan byta med. Och det hjälper ju. Och de hade också för vana att på lördagar, som alltså är lögardagen, att löga sig, eller det vill säga tvätta sig helt enkelt. Man tvättar sig en gång i veckan, vare sig det behövs eller inte. Och detta gjorde stort intryck på de anglosaxiska fruntimren, som tyckte att oj, 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 vilken karl. Så.
Både lång och ren.
Ja, exakt. Och sminkad. Och
Ja.
klippt i sin normandiska frisyr och
Ja,
med
och
ett
sitt välklippta
välvårdat skägg.
skägg och
Ja.
kanske så här öronvaxet utpillat liksom. Och...
Ja, absolut. Vilket kap. Synd att han är hedning bara, men det kan man alltid ändra på.
Ja, men exakt. Det är bara en tidsfråga liksom.
Ja,
Det är kul med projekt liksom.
Man vill ha ett projekt. Ja, men man vill ha en bad boy liksom. Man tar sig en viking, biker liksom, och så gör man om honom.
Ja, det är en frikyrklig snälling liksom.
Man försökte ju. Sen det är som vanligt. Det är inte säkert det går,
Nej,
men
man vet ju inte hur
Men
outcome liksom.
Man vet inte förrän man prövat. Nej, men då har vi ju i alla fall rundat in det som har med kanske dräkt att göra. Det var
Det
inte
kan
tanken att det
bilden.
skulle bli. Så det är lite myter om dräkt och lite grann hur man nog kunde ha sett ut på
Ja.
under vikingatid och så vidare. Och så där.
Spännande.
Ja.
Jätteintressant.
Ja. Men sen hade du lite fler myter som du...
Ja, fler myter har jag naturligtvis.
Ja.
Jag är alltid så här, är det paus nu eller inte paus?
Ja,
Det
det
är
är
så. Nej,
verkligen
kör
inte
bara.
paus.
Jag vill
Vi
veta
kör
allt.
på.
Ja, vi kör på. Nu kör vi. Vi köttar myter här i alla fall.
Ja. Ja.
Jag har lite myter om vikingatida mat. Alltså det är mycket mjöd i Vikings och i alla sådana här Gör-Oden-grejer. Alltid detta mjöd.
Oh.
Det man inte har förstått är ju att mjöd är så sinnessjukt dyrt. Att det är ingenting man dricker till vardags. Man dricker öl till vardags.
Oh.
Eller faktiskt vatten. Men gärna öl. Mjöd är ren lyx alltså. Och även under medeltid senare så är mjödet ofta dyrare än vad vinet är, det importerade vinet. Så det har varit exklusivt.
Och
Sen är det klart att
då
man har ju...
honung just.
Ja, precis. Honung är lite svårt. Och under vikingatid har vi inte heller några jättebelägg för att man har liksom odlat bin i någon större
Nej.
utsträckning. Så det var nog en lyxprodukt. Lite grann. Däremot så har man ju då, det här har vi en skillnad, alltså hur vill de bli sedda och hur var det? De ville ju vara de som drack mycket mjöd. De ville ha mycket mjöd, för det vill man, för då är man en lyxlirare. Men man var inte alltid det, helt enkelt. Samma sak med kött. Man tänker ju sig att de sitter och äter kött direkt från benet. Det var nog en stor del vegetabilier, faktiskt. Mycket korngryn och mycket sånt. Om man är specifikt intresserad av vikingatida matlagning så kan man läsa den utmärkta boken An Early
Just det.
Meal som Daniel Särre har skrivit. Jag vet inte om Hanna Thunberg som är med i SCA är med på ett hörn. Och
Jag
hon är
tror att
också
det är
mycket,
så, va?
ja, hon är mycket kunnig i alla fall inom detta. Så henne kan man... Jag vet inte vad heter hon i SCA.
Gör det väl
Hanna Thunberg.
skote?
Där har ni det, mina damer och herrar. Gör det väl Skoog. Ja. Så henne kan man alltid fråga om man har några frågor om det. Helt enkelt.
Hon har
Och
också
sen
varit
helt
med och
enkelt.
skrivit boken med Daniel Serra.
Ja,
Så
hon
hon...
har i alla fall varit med och skrivit den förra som heter En sås har inga värde, där
Ja, nej,
vet
men
jag att
hon är med
hon...
som författare på An Early Meal, jag googlade.
Bra, bra
Ja.
googlat. Nej, men då vet vi det. Då är jag inte ute och cyklar i alla fall. Perfekt.
Så att man kan absolut prata med Hanna slash Görvel om de här frågorna
Oh
också.
ja.
Hon
Det hade
gillar
man
att
nog
äta
kunnat
mat.
göra i alla fall. Ja,
Och dryck.
absolut. Och så kan man ju vara inne på vad man då inte åt, det vill säga flugsvamp.
Ja.
Det finns ju en myt om att man åt flugsvamp och så blev man en bärsärk då för att man blev helt tiltad i huvudet. Det här är alltså en myt som härstammar från en person på 1700-talet som utarbetade en teori, han var svensk tror jag, utarbetade en teori om detta och sen satte det sig bara.
Aha.
Det finns liksom inget, för det första så blir man inte sådana flugsvamp, man mår bara dåligt.
Ja,
Ska man ha svamp som är verksam så får det vara någon med psilocybin i och det finns inte flugsvamp.
Nej, men det har jag också faktiskt funderat på. Att det är ju liksom, flugsvamp är ju faktiskt bara giftigt för oss. Liksom. Vi blir bara
Amen.
sjuka och värre om vi har otur. Liksom.
Jag trodde att det skulle vara att man behövde torka den eller något sånt där. Så
Nej.
jag är ju ingen svamp, jag är
Det
ingen
hjälper ju inte
mykolog.
liksom.
Nej.
Du, ja.
Nej. Nej. Nej, man har ju sysslat med i olika kulturer med det här med svamp. Som sagt, alltså, Ötzi hade ju lite sprängticka på sig, sådana här chaga som man kan göra te på. Men det är mest för antioxidanternas skull. Sen om Ötzi hade det för antioxidanter, han gav nog blaffen i antioxidanter. Men han hade det på sig i vart fall, oavsett. Men ingen flugsvamp. Absolut inte. Och sen finns det, jag tycker att man ser lite det här när vi pratar om den ädle vilden, det här att vikingatiden, då levde man nära naturen, man älskade naturen, man dyrkade naturen. I verkligheten var det nog lite så att man levde trots naturen eller lite grann i kamp med naturen. Alltså den fornnordiska religionen och den fornnordiska mentaliteten är väldigt mycket uppbyggt på att naturen kommer döda dig och kulturen kommer hjälpa dig. Alltså jättar och troll och sånt, de är onda, de finns ute i skogen. Tor och Frej och sånt, de kommer att hjälpa dig och de är ju egentligen en slags människogestalter som har specifika egenskaper och de är bra för dig. Tor är liksom mänsklighetens räddare med sin hammare som slår ihjäl den onda, onda naturen som bara vill äta upp dig.
Bildar kosmos av kaos.
Ja, precis. Det är kaos mot liksom de ordnade kulturella krafterna.
Hela det här
Och
med
det
att
ser...
man ser på naturen som något besjälat och sådär, det kommer ju också under romantiken.
Ja, det gör det. Kelterna hade lite den vibben faktiskt. Sen stoppade inte det dem från att offra människor och annat. Men de hade det här animistiska, att allting har en själ. Och det har man lite grann släppt i. Det är bara att kolla på när nordborna koloniserar Island. Det går inte så många år innan det finns inte ett enda träd på hela ön. Och man har liksom utrotat halva valrossbefolkningen och sålt det som elfenben. Så att man har absolut inte haft någon tanke på att naturen är så himla mysig. Så. Och det kan man ta med sig när man tillverkar replikor av vikingatida saker. Att det är inget plus för dem att man ser alltså, att det kommer ifrån naturen, utan det ska vara bearbetat. Liksom. Så att det här med att ha obearbetade liksom, rävtänder eller liksom fågelskallar och sånt. Nej, nej. Kanske på stenålder, men inte under vikingatid.
Då ville man ha hantverkade, liksom snygga saker som som någon hade tillverkat.
Precis. Precis.
Intressant.
Ja. Så det var lite myter kring det där då, förhållandet till naturen. Nu har jag kanske fem myter kvar. Ska vi ta paus innan eller ska vi köra
Nej,
på dem också?
jag tror vi kör på, va?
Tror vi drar
Vi kör
dem.
på.
Ja,
Ja,
här är ju
ni
spännande.
får de
Våga.
köra. Då kör vi dem helt enkelt.
Yes.
En stor myt som vi har varit inne på är att alla var hedningar. Hela vikingatiden, alltid och överallt. Det var man absolut inte. Faktum är att kristnandet verkar, det börjar på olika ställen. Det börjar i Ribe i Danmark. Anskar är ju i Birka, lyckas sådär. Men det verkar som att det faktiskt har fått fäste i Västergötland väldigt tidigt. Alltså sent 800-tal, tidigt 900-tal. Länge undrade man varför man inte hittade någon vikingatid i Västergötland. Och nu har man då insett att det är för att gravarna ligger på kyrkogården,
Precis.
naturligtvis. Ja.
Ja.
Så att gravfälten överges redan under vendeltid, slutet av vendeltiden då, eller ja, tidig vikingatid.
Det kan man ju se mer om man nu vill kika på det här med Kata gård och i Varnhem. För det är ju ett av för även Sveriges äldsta rum egentligen det där. Och det är då en
Ja, jag är...
källarlokal på en kyrka.
Ja, jag är alltid väldigt försiktig med Sveriges äldsta, men det är ju ett av de äldsta, absolut. Det är det ju. Äldsta bevar... Ja, för jag menar, då kan man bli så här, ja, men är liksom Hagadösen i det ett rum? Ja, kanske.
Precis.
Men ja, det är ett väldigt gammalt, väldigt välbevarat stenrum som är värt att se. Som är liksom, det är absolut värt att besöka. Så det tycker jag. Så lär man sig lite om vikingatiden i Västergötland. Och som jag sa tidigare, då, man hittar inte mycket spännbucklor i Västergötland. För troligen hängde det ihop med liksom det kristna dräktskicket man hade i Västergötland som var mer inspirerat av då franker, anglosaxare och så. Jag tror ju att man har fått med sig detta hem ifrån, att man har varit med i den här stora armén, The Great Hidden Army, och att man helt enkelt har kommit hem till Västergötland kristnade. Det är min teori. Det finns inte mycket stöd för det, men man vet att det kristnandet har klara anglosaxiska drag i Västergötland. Sen kommer tyskarna från Hamburg-Bremen och försöker, det verkar som att de ägnar sig åt historierevisionism. De försöker få det att verka som att de kristnade Västergötland, men det är nog inte de. Det kommer ifrån engelskt håll från början. Säger de senaste liksom, rönen då. Lite grann. Så det var en stor puck. Alla var inte hedningar. Den här är stor och kontroversiell. Kvinnor och män var jämlika. Det tror inte jag ett smack på faktiskt. Som vanligt då, och det här är ju det som är så skönt med nutida vetenskap, att man har börjat prata om intersektionalitet, det vill säga det finns många lager i samhället. Och det kanske inte är så enkelt att man kan prata om jämställdhet som bara en enda stor blob av jämställdhet, utan det finns alltså domäner som är kodade kvinnligt och manligt. Och vi vet att det här med att vara husfru under vikingatiden, det var hot shit. Och hon hade nycklarna till gården, och troligen så var det ju liksom bestämmande rätt hemma när mannen var iväg och så vidare. Det brukar bli så i samhällen där män periodvis är iväg. Då blir det husfrun som liksom bestämmer. Så absolut. Men annars är det väl lite grann, det är ju ett krigarsamhälle till viss del. Man ser det i religionen, det är väldigt tufft att komma till Valhall som man bara gör om man då dör i krig. Och det är väldigt otufft att komma till Hel som man då gör om man bara går hemma och liksom är husfru. Så det är ojämställt redan där. Sen ska man säga att den fornnordiska religionen är antagligen mycket mer nyanserad än så. Det finns många olika världar man kan komma till. Det är inte ens säkert att man kommer någonstans, utan det finns många berättelser om att de bor helt enkelt i högen. Det vill säga de fortsätter och lever som någon slags, och det här var man ganska rädd för, zombie då, eller en draug i den högen där man bor. Man var jätterädda för odöda personer med en fysisk kropp. Det är inte så mycket spöken, men just det här med den zombieliknande draugen är man livrädd för. Under vilken att de ska gå igen är inget bra. Väldigt jobbigt. Men i alla fall, det finns många olika ställen man kan hamna när man dör. Men generellt så är det ganska ojämställt. Och jag tror att det är en poäng till varför kvinnorna är så pådrivande i kristendomen. För att ja, visst, mannen är överställd kvinnan i den kristna världsbilden. Men man kommer i alla fall till himlen om man spelar sina kort rätt. Man behöver inte vara i hel.
Det var ju samma anledning till att kristendomen slog väldigt hårt i romarriket. För i romarriket så fanns det ju ingen direkt... Ja, du kommer ju till vad heter det? Ja, det här, ja, men,
Hades, Hades, eller vad?
Ja, ja, någon slags sexuella ängder, utan det är någon slags icke-tillvaro där du knatar omkring som en skugga. Och kan man då få instant gratification liksom, och komma direkt till himlen? Ja, men det är klart.
Ja, men precis. Så att det moderna narrativet, därför att kristendomen har ju varit förhärskande fram tills typ nu. Och det har ju varit en väldigt förtryckande religion. Men min teori är att alla religioner som är integrerade med ett samhällssystem ganska ofta är förtryckande. Och det ser vi även i den fornnordiska religionen, att det är väldigt baserat på att de här höga krigarna, de bygger en mjödhall där de har stora, stora fester med religiösa inslag och bjuder på mat och dryck till sina underordnade för att visa hur häftig man är och så vidare och så vidare. Och det är de som kommer till Valhall och liksom hela grejen. Så att det finns, det är inte alls det här lite nyhedniska, mysiga att alla är lika och så, utan det här är ett extremt ojämlikt samhälle. Och även mellan kvinnor och män. Men då kommer alltid någon och säger, ja, men kvinnor kunde i alla fall slåss. Och det vet vi inte. Alltså, min gissning är att nej, det var inte alls vanligt. Vi vet att det finns bland mytologiska figurer att valkyrierna, de slåss. Men å andra sidan så föder Loke också en häst med åtta ben. Så att man har haft fantasi där. Det är inte alltid säkert att det avspeglas, alltså en direkt parallell. Men man hittade ju en grav på Birka som visade sig vara en person som i vart fall kromosomalt var kvinna.
Ja.
Och då sa man äntligen en kvinnlig krigare, och även där är jag lite skeptisk. För det är jättekonstigt, för nu i den här tiden när vi pratar så mycket om att könsidentitet och genus inte alltid är samma sak. Vad säger att detta inte är motsvarande en transman, undrar jag då. Det är ingen som har funderat på. Då är man liksom antifeminist, vilket jag absolut inte är. Men jag bara så här, men hur, vad säger det att den här personen har levt som kvinna? Det vet vi ingenting om.
Mm.
Men man, ja visst, det är häftigt att det är kromosomalt en kvinna, absolut. Men vi ser ofta i många av de här gravarna att det är personer som har lite gränsöverskridande uttryck som ligger i dem. Osebergdrottningen till exempel led av Klinefelder-syndrom och hade troligen otroliga mängder testosteron och antagligen skägg.
Mm.
Så bara en sån sak liksom. Så att, men det är också en myt då att vikingarna, då var män och kvinnor och inget däremellan liksom.
Mm.
Det stämmer ju inte alls.
Det är väldigt fint att nyhedningarna kan stöpa om en religion som då under många år var stendöd och göra om den till något fint, något bra. Alltså man plockar de bästa bitarna av det och gör något nytt.
Mm. Man måste ju göra så. Annars så finns det ingen, det finns ingen mening att ha en religion. Nej. Om den inte betyder någonting för oss nu. Sen är det ju det är lite fighting words att säga det här. För poängen för dem är ju lite grann att det är en gammal religion. Fast i sin nuvarande form så är det ju faktiskt inte det.
Nej.
Och framförallt inte för alla de här amerikanerna som bara skriker Oden hela tiden. Det är min pet peeve. Oden, Oden, Oden. Oden var inte den liksom guden som alla tillbad. Utan det var ju mycket de andra trevliga snubbarna. Så Frej är ju superbra. Alltså bröd och öl. Det är det man vill
det här
ha.
Hör jag också, det här låter ju som ytterligare ett avsnitt faktiskt. Ett avsnitt som handlar om religion och gudar.
Det är ju absolut ett helt avsnitt. Kanske nästa säsongs någonstans där. Absolut, det finns massor att prata om.
Fem snabba gudar med Rickard Lindgård.
Fem snabba gudar, ja. Genom historien.
Det blir jättebra. Det blir inte så snabbt det heller, tror jag inte.
Det blir antagligen inte så snabbt heller. Men nu börjar vi i alla fall att närma oss. Jag har några sådana här pet peeves som är ganska snabba dock. Mm. Nu äntligen blir det snabbt här.
Ja,
pet peeve. Isländska är vikingaspråket. Oj vad jag irriterar mig på den. Det är nämligen så här att isländska har ju bevarat mycket av strukturen till fornnordiska. Mm. Men uttalsmässigt ligger de väldigt långt ifrån. De har haft en enorm utveckling. Man brukar jämföra det med medelengelska och det stora vokalskiftet i engelskan då, så de ligger ganska långt ifrån. Det är därför som ett ord som fjäll på isländska blir fjattl, exempelvis. Och ett ord som åsa eller asa blir ausa. Alltså man har gjort massa grejer med språket. Och pet peeve framförallt är ju det här att det heter vikingur. Det är isländska. Det är inte vikingur, det heter vikinger. Det här med ur i isländska, det är en uttalslättnad. För att man tyckte det var jobbigt att säga vikinger eller Olafr. Så att man sa Olafur, för det är mycket lättare att säga. Så det är ett enkelt sätt att se skillnad på fornnordiska och isländska. Står det ur i slutet, då är man rätt säker på att det är isländska man tittar på och inte fornnordiska. Det är små grejer, men lite sådär faktiskt. Mm. Ja, jag vet inte. Kanske det är en vettig grej att runda av där.
Ja, tycker jag låter som en bra idé.
Ja, det där är ju
Olafur är islänning, Olafr är viking.
Mm.
Mycket, ja, så är det. Mm. Så är det.
Mm.
Ja.
Jättefint.
Men gud vad roligt.
Ja.
Det här var ju otroligt mycket spännande nyheter och lite man har hört förut men i ny skepnad och sådär. Tycker
jag har lärt mig jättemycket.
Ja, jag har lärt mig jättemycket också. Och framförallt lärt mig bakgrunden till en massa saker som man hade någon sorts hum om och sen bara, jaha, är det därför? Så att jättekul och superstort tack som vanligt Rickard för att du vill vara med och prata om massa coola grejer som du kan massor om. Det är så bra för oss när det är någon som du som vill vara med och prata om fakta och inte bara pladdra om som vi brukar göra när vi är ensamma i studion.
Jag är ju stor fan av podden och brukar lyssna på det här som ni säger, pladdret, och tycker att det är mycket underhållande. Så att jag absolut, och jag tycker ju, på sätt, det har jag sagt förr, på sätt och vis är de minst underhållande avsnitten de när jag är med, för där vet jag ju allt som sägs.
Ja, men, ja. Och det kan jag förstå att du tycker. Det blir ju så. Men det är skönt att höra att det är uppskattat när vi pladdrar också. Så att det, men vi, som sagt, jag tycker att det är jätteroligt när vi får med gäster och att du vill komma och prata om massa coola grejer som du kan, som inte vi kan.
Det gör jag så gärna. Och jag vill passa på att säga till alla som lyssnar att är det så att ni vill prata lite vikingatid, så är inte jag den som är den. Det har ni säkert förstått.
Du menar att man kan helt enkelt höra av sig till dig och bara, ska vi snacka lite vikingatid?
Så, ja, det kan man absolut göra. Om man inte gör det på det här farbrorsättet som jag har fått någon gång på när man gör ett föredrag och så pratar man om den vikingatida räkna, och så är det alltid någon farbror. Ja, men var det inte så att Olof Tryggvasons kusins dotter, att hon var gift med handen där, är det inte så? Och så står jag där och bara, du, jag har ingen aning.
Nej. Men annars och ingen bryr sig liksom.
Ja. Ingen bryr sig. Men annars så har ni fria tyglar.
Ja, men det är bra. Då hör ni det, alla lyssnare här, att ni kan ju såklart höra av er till podden om det är något ni vill fråga om. Men också direkt till Rickard om ni vill diskutera och bolla idéer och tankar om det här.
Absolut.
Exakt. Absolut. Och Rickard hittar ni kanske på Facebook, men också i verkligheten.
Ja,
ibland är jag ute i verkligheten också. Men Facebook, absolut.
Ja, det låter ju ypperligt.
Precis. Och man kan mejla på någonstansinordmark@gmail.com.
Ja, eller gå in på våran poddsida på Spotify for podcasters och lämna meddelande till oss där, eller på Facebook och Messenger så finns vi ju också. Och då är det jättebra om man gör det på någonstans i Nordmark också, och inte direkt till mig eller Vanna, för då är det risk att det bara försvinner i någon sån här allmän Messenger-flod liksom.
Ja, min hjärna är på, som den här hackspöten.
Kör det på podden, då ser vi det bägge två.
Kalanka på julafton.
Ja, precis. Det blir jättebra. Men då säger vi väl tack och hej för den här gången. Så får vi se vad det blir för spännande ämne om 14 dagar. För nu har vi ju liksom, för tillfället i alla fall, uttömt det här med vikingar.
Det kommer säkert, vi kan säkert hitta på något mer, tror jag.
Någon det gång. Tror jag. Absolut. Men kanske inte om 2 veckor. Vi väntar lite.
Det blir något helt annat.
Toppen.
För att citera en annan känd, något helt annat.
Ja, something completely different. Ja, precis. Och spam. Tack Rickard.
Tack själva.
Tack Vanna.
Tack som alltså. Bea.
Tack.
Ha det gott.
Tack och förlåt. Vi hörs.
Hej.
Hejdå.
Hejdå.